Här börjar Dimmornas hus av Alex Rickloff i översättning av Ingmarie Höök, inläst av Mimmi Kandler för HarperCollins Nordic. Till mamma och pappa som har väntat på den här boken. Prolog. London, februari 1923. Jag är döende. Prue lägger ifrån sig sömnaden och kikar på mig genom sina hornbågade brillor. Men det är också hennes enda sätt att visa att hon blir chockad över nyheten. Cancer. Det sa Mr. Porter till mig, fortsätter jag snabbt innan hon har hunnit samla sig och säga något. Han föreslår att jag ordnar upp alla mina affärer så länge jag har krafter kvar. Men vad har jag att ordna upp? Den senaste betalningen jag fick för arbetet som modell räcker precis till att betala doktorns konsultationsarvode. När André kommer tillbaka från Biarritz eller Sanremo eller vart han nu har rest på jakt efter lönsamma uppdrag så kommer jag inte att kunna stå modell för honom längre. Denna milda vintereftermiddag passar vi på att ta en nypa frisk luft i Prues lilla trädgård. Tvätt flaxar på linan och i hörnet vid Grahams trädgårdsskjul har jorden redan vänts och förberetts inför vårens plantering av kål och blomkål. Min dagbok ligger uppslagen i knät där jag har försökt fånga scenens frapperande intimitet. Men hjärnan vägrar att fokusera. Minnen fyllda av ånger och sorg sjuder allt för nära ytan för att jag ska kunna koncentrera mig på mitt arbete. Jag har valt stunden med omsorg. Graham är på puben och med andra ord är Prue och jag ensamma i det lilla huset på Queen's Crescent. Jag vet att jag inte längre kan dölja min sjukdom för henne. Hon är alldeles för observant och har redan lagt märke till att jag har tappat matlusten. Och hur snabbt jag blir trött av minsta lilla ansträngning. Det är lika så gott. För jag behöver hennes goda råd och sunda förnuft. Hon kommer inte att belasta mig med onödigt medlidande. Det är inte så hon är funtad. Man måste ta tillvaron som den kommer. Rakt på sak och på gott och ont. Om det är något som hon har lärt mig så är det åtminstone det. Tänk på Anna. Säger hon lugnt, som om hon läser mina tankar. Du måste ordna det för henne. Anna, min dotter, min käraste skatt. I morse hade hon styrstärkt förkläde och det ostyriga röda håret tämt i två prydliga flätor när jag gick till skolan med henne. Hon övertalade mig att lämna henne vid hörnet, för vid 6 års ålder tycker hon att hon är alldeles för stor för att bli sedd hand i hand med sin mor. Men i sista sekunden slog hon sina knubbiga armar om min hals och pussade mig på näsan. Jag ville trycka henne hårt in till mig och aldrig släppa taget. Det tog all kraft jag ägde att låta henne gå. Alldeles för många gånger har jag tigande varit med om att de jag älskat gett sig av. När de stolt travade iväg längs trottoaren, rak i ryggen och med högburet huvud, bet jag ihop. Så mycket jag orkade för att avhålla mig från att ropa tillbaka henne. Naturligtvis. Men Prue, jag vill inte att hon ska veta något. Inte om cancern. Lova att du inte säger något. Det värker i halsen. Och en plötslig iskyla får mig att darra. Jag knyter händerna hårt och blir förvånad när jag ser hur knöliga knogarna har blivit. Och hur de blå blodådrorna avtecknar sig under handledernas halvt genomskinliga hud. Är du säker på att det är klokt? Jag tvingar händerna att slappna av så att de ligger med handflatorna neråt på dagboken. Men jag kan inte förmå mig att bläddra bakåt i den. Inte än. Tycker du inte att jag redan har gett henne tillräckligt mycket att bära på? Jag vill inte lägga ytterligare sten på börda. Prue häller upp te i 2 koppar och rör ner 4 rågade skedar socker i min.